Du lyssnar på Forskningspodden från Karlstads universitet. Här får du möta forskare som tar dig på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podden görs av Universitetsbiblioteket.
Hej och välkomna till Forskningspodden. Mitt namn är Karin.
Och jag heter Magnus.
Idag gästas podden av Jessica Edlom. Varmt välkommen till dig, Jessica.
Tack så mycket.
Du är gäst här idag med anledning av din doktorsavhandling Show Me Love, Emergent Strategic Communication Practices and Fan Engagement Within the Popular Music Industry. Nu får du berätta, vad handlar den här avhandlingen om?
Ja, den handlar om kommunikationsarbete inom musikbranschen kan man säga. Och hur man strategiskt använder fans till att engagera sig runt musikvarumärkena. Så man använder alltså fansens engagemang som en del i kommunikationsstrategi i princip. Man bygger in i kampanjer och det man förväntar sig att fansen ska göra och så vidare.
Hur har musikindustrin liksom anpassat sig till det här nya medielandskapet som har kommit under 2000-talet? För jag tänker att det har lite med det att göra också.
Absolut, det är en stor del i det, att det har varit så stora förändringar för hela samhället såklart, men musikbranschen var väldigt tidiga på att förstå att man var tvungen att liksom anpassa sig till det digitala landskapet. Dels vad gäller liksom konsumtion av musik och hur man spred musik, alltså när det gick över från tryckt musik till strömmad musik. Det var ju ett stålbad verkligen för musikbranschen. Och en väldig omställning som var säkert väldigt jobbig också för dem.
Ja.
Men som gjorde att de var tidiga på det digitala tåget. Mm. Även när det gällde att anpassa sig till relationen till publiker. Mm. Man lärde sig snabbt hur sociala medier funkar och hur digitala plattformar funkar överlag och så vidare. Så det är ju en väldigt stor del av min anledning till att jag skriver om det här såklart.
Ja.
Att det har hänt mycket senaste 20-25 åren och speciellt senaste 15 åren sedan smartphone och sociala medier. Mm. För det är det som är förutsättningen med kontakten med publiken, att de är ju hela tiden där, lyssnar på musik, följer sina idoler på sociala medier, kan till och med teorin i alla fall, prata med dem direkt liksom, på ett annat sätt än vad publiken någonsin har kunnat göra.
Mm. För det finns ju riktiga communities på,
absolut,
på sociala medier där, som drivs av fans. Eller gör de det? Är det fans som, eller ligger även musikindustrin till viss del bakom hur det community skapas? Och så
ja,
där också?
Både och skulle jag vilja säga. För communities har blivit väldigt viktiga kring varumärken överlag, inte bara musikvarumärken utan företag, vilka som egentligen vill ju ha engagerade kunder. Mm. Liksom. Och då finns det ju communities runt bilvarumärken och liksom modemärken eller vad som. Mm. Och på samma vis då inom musikbranschen. Mm. Och de communities företag använder sig av det. Man startar upp community i syfte att liksom samla fans eller publik eller kunder eller vad man vill kalla dem i princip. Men det sker ju också från fanhållet såklart. För det är möjligt idag även för fans att komma samman liksom, från olika delar av världen på en gemensam plattform. Mm. I en stängd Facebookgrupp eller vad det nu kan vara. Liksom.
Hur sker det utbytet tänker jag? För det är kanske lätt att se hur musikindustrin kan dra nytta av ett community med fans. Mm. Men hur kan man liksom hålla det här community vid liv? Vad ligger det i potten för de som är fans? Vad får de ut av det?
Det är ju en del av min forskning faktiskt, att jag har frågat fans just vad det ger dem. Liksom, varför engagerar de sig runt artistvarumärken? Och vad ger det dem? Och de svarar sådana saker som att det är deras passion. Mm. Att det är en liksom väldigt stark koppling till artisten, till musiken. De älskar det, de vill lägga tid på det liksom. Ja, men så som man har, jag vet inte om ni själva har haft idoler när ni var små.
Ja.
Jag kan ju liksom känna in mig i det här, hur det var att ha en idol som man verkligen engagerar sig kring. Och det är ju en viktig del av drivkraften, även om det är vuxna människor liksom. En annan är ju att komma samman med andra fans, att liksom hitta fans från en annan del av världen som du kan dela ditt intresse med. Du kan också be om hjälp att hitta någon produkt som är svår att hitta, eller någon typ av merchandise som bara finns i en del av världen. Eller om jag ska åka på konsert i ett annat land, så kan det vara så att jag ber om hjälp och liksom få sova hos någon. Eller, så där har jag sett i de communities som jag har tittat på och följt. Och de jag även har pratat med. Så det är väldigt mycket olika typer av utbyten.
Kan du berätta lite mer om just material och metod, tänker jag. Du nämnde de här communities och fansen. Men vilka aktörer är det mer som ingår i forskningen?
Jag har ju då gjort en kvalitativ avhandling som består av ett antal artiklar, en sån sammanläggningsavhandling. Men jag har jobbat kvalitativt genom alla mina forskningscase, om man säger. Där jag har dels intervjuat aktörer inom branschen, allt från skivbolagsbossar, marknadsförare, sociala medier, content-arbetare och alla som jobbar med liksom marknadsföring och kommunikation kring musikvarumärken. Både stora och små aktörer, alltså stora globala skivbolag och små, liksom, lokala, regionala, mindre. Jag har också pratat med artister såklart, av olika storlek och olika lång erfarenhet. Jag har också pratat med ett antal olika fans. Då. Så mycket intervjuer har det blivit. Men så också jag tillsammans med några kollegor i det projekt som jag har gjort min forskning. Vi har också gjort det som kallas för etnografiska studier och digital etnografi. Alltså att vi har följt det som händer online. Alltså vi har hängt med de här Facebookgrupperna eller de här liksom fan-communityna online. Robins fan-community till exempel har jag följt i 2 år. Jag och en kollega som heter Jenny Karlsson. Så då hängde vi med de återkommande i sociala medier, men också offline, alltså i verkligheten, om man säger så. Gått på konserter, träffat folk.
I de här communities, vad har ni tittat på? Liksom? Vad är det ni har intresserat er för i den kommunikationen och interaktionen där?
Men vi har tittat på dels allt som händer, för det händer ju så många olika saker. Det kommer kanske någon typ av information från skivbolaget, för de har fortfarande liksom del i den communityn som vi tittar på. Vad pushar de ut? Vad får det för respons? Det är liksom en del av det. Men också, vad lägger fansen upp själva? Vad pratar de om? Vad går de igång på? Vad är det för typ av ämnen som dryftas? Och liksom... så det är liksom högt och lågt. Försöka förstå vad det är som händer, men också då backa tillbaka och liksom se det från kommunikationsperspektiv då, liksom hur skivbolaget använder sig av det här, men också vad responsen blir från fansen. Så.
Hur har det varit att göra den typen av studie när man ger sig så in i en grupp där det är ganska starka känslor och stor identitets, alltså både identitetssökande, men även att man kanske identifierar sig med den idol man har.
Ja.
Hur har det varit när man kanske då kommer utifrån och gör en sån studie?
Ja, men det har varit jättespännande på många sätt. För det första, när vi kom in, då var vi ju tvungna att liksom förhandla om rätt att vara där, om man säger så. För vi ansökte ju om att bli medlemmar i den här gruppen liksom, för att kunna vara där och forska. Och självklart öppna med att jag är en forskare, liksom, jag kommer titta på vad ni gör, är det okej? Okay, liksom. Det är ju steg nummer ett. För det är ju en väldigt intim känsla och liksom, samspel i såna där grupper. Liksom. De måste ju kunna göra som de brukar göra och inte känna sig övervakade. Liksom. Så det är ju steg nummer ett. Och sen handlar det om att bara hänga där och lyssna och liksom ta in och även vara delaktig. Det är en typ av deltagande forskning, om man säger så. Liksom, för att vi i det Robin-caset, då handlar det om att vara där och liksom vara med och prata med dem och ställa frågor, men också lyssna in. Så. Och det är ju väldigt speciellt.
Ja, verkligen.
Alltså nyfiken liksom på urval och så, vilka band, grupper, communities, hade ni någon strategi för det eller hur?
Vi, i min avhandling så är det ju två artister som är med och så deras fangrupper. Det är ju Robin som jag sa och så Taylor Swift. Mm. Och tanken var ju...
Jag har hört talas om båda.
Ja, precis. De är ju liksom kända och stora båda två. Och även om den ena är ju världens största artist idag. Liksom. Det var ju inte riktigt när vi satte igång. Mm. Även om första kampanjen, eller skivsläppskampanjen som vi följde. Det var 2017. Mm. Så det var den första liksom, kampanjen vi tittade på. Men redan då var hon ju väldigt stor. Och det kommer ju också bli årets största marknadsföringskampanj i världen, den kampanjen. Så det är ju stora kampanjer det handlar om. Som verkligen bygger på att involvera fansen på väldigt utstuderade och uttänkta strategiska sätt. Liksom. Man vet exakt vad man gör i alla steg. Så det är väldigt omfattande kampanjer. Ofta när det blir den typen av stora kampanjer. Men om vi går tillbaka till urvalet så... Det var det första vi började studera i det här projektet. Och vi ville liksom titta på en stor kampanj som vi visste var på gång. Så vi var med från första dagen kampanjen släpptes i sociala medier. Och under ett halvår liksom tittade vad som hände. Samlade in massa data, även kvantitativt. Och kvalitativt. Så att gjorde massa skärmdumpar och liksom titta och hängde och sådär. Så vi ville ha en stor artist och sen så ville jag också ha med en svensk mer liksom lokal artist som kanske är lite mer independent om man säger så. Mm. För Taylor Swift känns ju väldigt liksom, stor skivbolagsprodukt även om hon också liksom, är med sig själv. Mm. Och då landade det i att jag valde Robin som ju är en svensk artist. Hon har ju liksom fans över hela världen men den är mycket mer nischad liksom. Just det. Och hon är också independent, det vill säga hon driver sitt eget skivbolag sedan väldigt många år. Styr det mesta själv, även om hon har management och så till sin hjälp. Så jag vill liksom ha liksom, lite ytterligheter så. Men ändå framförallt två artister som har starka fan-communities. Mm. Det hade ju kunnat varit hårdrocksband eller vad som egentligen, men... Det landar i det. Och två tjejer för att jag tycker att det är för lite tjejer i musikforskningen.
Väl talat. Ja. Jag funderar på de här artisterna. Nu Robin är lite mer independent medan Taylor Swift är lite mer skivbolagsprodukt. Mm. Men är det liksom någon skillnad i den här strategiska kommunikationen mot fansen oavsett storlek på artist? Mm. Är det någonting du har tittat på?
Ja, jag tittar mycket på det. Mm. Jag kan ge några olika svar. Men för det första, det som har slagit mig är att när jag pratar med alla aktörer oavsett storlek så pratar ju alla om att de bygger varumärke. Mm. Oavsett hur liksom, oberoende eller små eller alternativa de är. Så pratar alla om, i varje fall de jag pratar med, om att det handlar om att strategiskt liksom, tydliggöra sig själva på sociala medier, digitala plattformar för att nå ut. Mm. Det händer så otroligt mycket. Det är så mycket musik som kommer varje dag. Det är 50 000 nya låtar på Spotify om dagen.
Helt otroligt.
Och för att nå ut då så måste man jobba aktivt med att liksom, tydliggöra sig. Mm. Och då är kommunikationen superviktig. Mm. Så jag skulle vilja säga att alla de jag pratar med jobbar aktivt med att strategiskt bygga kommunikation för att nå till sin publik. Sen så ser ju det olika ut beroende på hur stor man är. Mm. Är man en stor skivbolagsprodukt, då har du ett helt team runt dig som bygger upp planer och som liksom har kontakter med plattformar och som har kontakter med fan-communities och bygger strategier och gör massa content och du har kanske egen contentbyrå till och med på skivbolaget. Mm. Är du liten då ska du göra det alltid själv.
Ja, one man band så att säga.
Ja, precis. Och du kanske har någon som hjälper dig lite med foto, någon du känner ungefär. Ja, men, så det är ju en enorm stress som mindre aktör för att försöka liksom hänga med. Mm. Och mycket och svårare att komma ut. Mm. Även om det är ju de facto så att idag så har du tillgång till alla verktygen. Liksom. Det är ju lätt, du kan ju använda sociala medier, det kostar ingenting. Liksom. Det svåra är ju att mäkta med och göra arbetet liksom, och ha kompetensen.
Mm.
Sen ska jag också tillägga att även de stora skivbolagen pratar mycket om att de är stressade. Liksom, att det händer så mycket så snabbt. Och att man måste lära nya verktyg hela tiden. Och man vet aldrig vart publiken är någonstans. Och så. Så att alla är stressade.
Ja, det måste också vara en... Ja, problematik är ett negativt ord, men jag tänker just det här med vilket sociala medieverktyg man använder beroende på vilken artist det handlar om och hur stor den är och sådär också.
Ja, men det är väldigt mycket samma som används.
Ja, okay.
Det är ju trender liksom. Vad är det som gäller nu för publiken i den här åldern?
Mm.
Då är det ju inte jättemånga plattformar man väljer mellan. Liksom. Mm.
Men apropå det, och just att det är kanske en yngre publik då, Taylor Swifts fans och Robins också mycket. Men, jag tänker den här, alltså den flyktiga världen överhuvudtaget, tekniken flyttas och ändras sig snabbt. Men också fansen, finns ju risken att de flyttar på sig snabbt. Hur pass mycket av liksom nojighet och oro finns det hos de här stora skivbolagsmänniskorna för att de ska tappa det här? Liksom?
Jättestor oro skulle jag vilja säga. Ingenting är för evigt. Allra minst idag. Liksom. Mm. Det är som du säger, väldigt snabba förändringar. Liksom en flyktighet. Eller liksom allt är liksom ett enda flöde. Och nya verktyg som jag sa. Publiken ändrar sig. Det kommer nya trender. Alltså, det gäller att hänga med.
Mm.
Oavsett storlek på aktör. Liksom. Så man förlitar sig också väldigt mycket på siffror idag, alltså att man samlar in data från lyssningar eller från engagemang. Det har jag skrivit en del om också, för det har ju blivit så, för att försöka ha någon typ av styr eller koll på arbetet, så blir det här med att mäta liksom, engagemanget otroligt viktigt.
Mm.
Så man har ju liksom dashboards där man följer allt engagemang i alla plattformar. Och,
dagskurserna liksom.
Ja, men ungefär så. Vad är det som funkar? Vad funkar inte? Vi skrev så här igår. Ja, vi fick det engagemanget. Det var inget bra. Vi var tvungna att ändra på det. Mm. Så att det blir också en väldigt viktig del i kommunikationsarbetet då. Mm. Om vi backar tillbaka till det. Liksom, att då måste man också ändra det hela tiden.
Mm.
Förr så kunde ett skivbolag göra en kommunikationsplan för ett släpp liksom, där det var väldigt linjärt. Vi spelar in en skiva, vi släpper skivan, vi åker på turné ungefär.
Mm. Då kommer de.
Det är något pressrelease däremellan ungefär.
Mm.
Men idag så, det går inte att göra så.
Tror du, hur medvetna är fansen om det här, tror du, efter att ha jobbat och forskat om det här?
Mm.
Tror du att de vet om vilket maskineri som ligger bakom, eller varierar det?
Det varierar tror jag, men jag har också frågat fansen en del av hur det känns att vara del i det här. För de ser ju att deras engagemang är viktigt.
Mm.
Det ser de ju absolut. Och en del känner ju också att de blir använda liksom, av fansen. En del bryr sig inte alls liksom, utan vill bara ha tillgång till musik. Så det ser väldigt olika ut. Men det intresserar ju mig som forskare i alla fall. Liksom, vad är det som händer här? Liksom, vad är det för maktstrukturer? Liksom, hur blir fansen använda? Förstår att de blir använda?
Ja.
Mycket sådana frågor har jag ställt mig under arbetets gång.
Ja, för som fan får man ju inte betalt som man får kanske som en content manager på ett skivbolag. Så det tänker jag också, man måste ha någon slags morot där att hålla. För du skriver lite om det i din avhandling också. Du skiljer ju på det här med fans och superfans och vanlig publik.
Yeah.
Jag vet inte om det är för sent att nämna något om det nu, men just det här att ett superfan kan ju verkligen engagera sig så där, så att de nästan känner sig som en del i maskineriet.
Ja, och de är ju ofta det också. Ja. De kanske till och med har blivit administratörer på Facebookgruppen eller på Instagramkontot för artisten. Så de superfans kan vara extremt involverade skulle jag vilja säga.
Mm.
Ser ju olika ut såklart, men och jag menar, en del av dem jag pratar med, de förstår ju, som jag sa, att de blir använda. Liksom, men samtidigt, det landar också tillbaka till vad de känner att det ger dem.
Mm.
Och det det ger är ju ett fördjupat engagemang, kanske mer närhet till artisten. Man kanske blir inbjuden på specialgrejer. Mm. Man blir viktigare bland de andra fansen. Man kommer upp i någon typ av fanhierarki, eller man ska säga. Så ja, men allt sånt är ju också värden.
Mm.
Det är ju inte pengavärden, men det ger ju fanet någonting. Jag tror inte att fanet skulle göra så mycket arbete eller engagemang om det inte var riktigt intresserad. Mm. Och det är ju också en av utmaningarna för skivbolaget då, liksom, hur hur ser vi till att liksom engagera publiken eller fansen utan att de känner sig använda, så att de liksom slutar göra det de gör. Ja.
Det känns som att jag har pratat runt lite, men om du vill liksom sammanfatta, vad är dina viktigaste resultat?
Oj, hur sammanfattar man en avhandling? Ja, men jag skulle vilja säga, jag tror att jag har skapat någon typ av förståelse för hur man behöver hantera ett kommunikationsarbete i en snabb rörlig värld. Mm. Alltså, och speciellt som är i relation till någon typ av publik eller kund eller så. Och det tror jag de flesta företag idag tampas med. Man vill ju kommunicera och vara nära sina kunder. Liksom. Men man kan inte bara göra sådana mallade kommunikationsinsatser som man har gjort tidigare. Man måste vara mycket mer lyhörd. Mm. Lyssna in, följa data givetvis, men också lyssna in på riktigt. Liksom, prata med människor. Jag har lyft sådana frågor som etik också. Liksom, vad är okej och inte okej att göra? Och det säger också musikbranschen själva, att de är ganska dåliga på. När jag pratar, eller att de vill bli bättre på det, om jag säger så. Det finns inte riktigt tid att fundera på sådana frågor. Så jag tror det, för mig är det en viktig aspekt liksom att lyfta in, och kanske någonting som musikbranschen kan lära sig av. Liksom att hur man ska hantera kommunikationsarbetet, men också hantera relationerna. Och så sen att få koll på vad egentligen publiken tycker om och vad del i det här. För mig har det varit viktigt att få liksom en, inte helhetsbild, det vet jag inte om man kan få, men en, liksom en liten breddad, fördjupad bild liksom med flera perspektiv. Så. Mm.
Var det någonting som du blev förvånad över nu när du forskade om det här? Som stack ut så där?
Inte vad jag kan komma på nu. Mm. Alltså, det är saker som dyker upp som känns väldigt viktigt. Och kanske sånt som jag inte från början trodde skulle vara viktigt. Så kan det ju vara. Mm. Men ingenting som jag blir riktigt förvånad över. Så. Det kan ju också ha att göra med att jag har en bakgrund som kommunikationsstrateg.
Ja, just det.
Så jag är van att jobba med de grejerna, och jag är också fan. För jag är intresserad och är väldigt intresserad av musikbranschen. Så att jag hade ju en viss förförståelse in i forskningen. Men för mig så har det bara varit positivt. Mm. Som forskare måste du givetvis ställa dig utanför liksom, och titta. Med någon typ av helikopterperspektiv och liksom förstå vad som händer och så. Men utan att liksom vara för involverad. Men jag tänker att det kan också liksom ha gett mig någon typ av förförståelse. Mm.
Hur skulle du vilja fördjupa den här forskningen, eller kan du gå vidare med den?
Ja, jag är jätteintresserad av att titta vidare just på de etiska aspekterna. Så, vad som är okej och inte okej och... Idag är vi till exempel jätteduktiga på GDPR och sånt där, att man inte kan liksom samla data på det sättet utan medtycke. Liksom, men vad säger fansen, vad vet fansen om och vad tycker de om att all den här datan samlas och liksom hur datan används? Mm. Det har jag ju börjat skrapa på ytan, men jag skulle vilja liksom gå djupare i hur man bygger ny etik kring den här typen av arbete. Mm. Det är ett spår.
Ja. Spännande. Ja. Din avhandling är ju färdig nu. Mm. Och vi brukar fråga våra gäster här i podden. Nu frågar jag dig också då, om du har några råd till nya doktorander som precis påbörjar den här forskningsresan. Mm. Är det någonting du skulle vilja ge som tips eller råd?
Ja, men det viktigaste tror jag är att man väljer ett ämne som verkligen intresserar en. Det tror jag. Och det kanske känns som självklart, men jag vet inte om det är det. Men ur mitt perspektiv är det en nyckel. Jag tycker fortfarande mitt område är lika spännande idag som när jag började. Mm. Sen är ju själva arbetet ett maratonlopp liksom, som man ska orka hänga i. Mm. Men har man ett ämne som verkligen intresserar en, så tror jag att det blir så mycket lättare. Mm. Och bra kollegor och våga samarbeta skulle jag vilja säga. Mm. Jag har också lärt mig väldigt mycket på att skriva ihop med andra forskare och liksom, skapa samarbeten som där vi har haft olika perspektiv.
Mm. Vilka bra råd. Mm. Det tyckte jag var jättebra. Stort tack Jessica för att du har gästat forskningspodden idag. Vi önskar ju dig lycka till med ditt framtida jobb och forskning. Tack också till er som lyssnat på podden. Om du är intresserad av att läsa Jessica Edloms doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas DIVA. Vi hörs i nästa avsnitt.
Du har lyssnat på Forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du där poddar finns eller på kao.se/forskningspodden.